Hej och varmt välkomna ska ni vara tillbaka till ett nytt avsnitt av Golfens enda podcast. En podd som är för alla som bara älskar golf och vill veta mer om denna fantastiska sport. Kul att få göra mitt första intro. Mitt namn är William Monnier och med mig idag har jag min kära bror Wesley Monnier. Och Jonas är tyvärr och bygger ihop en simulator så han är inte med i dagens avsnitt och dagens intervju. Men med oss har vi en som fyller upp platsen mer och därtill. En av våra mest rutinerade torspelare som vi har haft i podden. Och som har haft en fantastisk säsong på DP World Tour. Varmt välkommen Jens Dantorp.
Tackar, tackar. Kul att vara här.
Ja, ska bli skitkul att få höra lite om säsongen och lite hur ditt liv har varit. Mm. Jättekul att ha dig här och du är precis hemkommen i Sverige, eller?
Ja, jag har varit hemma i en och en halv vecka kan man väl säga. Så, haft en ganska lugn period sedan jag kom hem. Känt att jag behövt ladda batterierna lite och vila. Det har varit en lång säsong.
Ja, så precis. Att,
nej, det är väl vad jag har gjort sedan jag kom hem. Frusit en del. Jag är inte riktigt van vid det här.
Nej, det var lite omställning tänker jag från Dubai till att komma hem till snön liksom.
Ja, exakt. Nej, det var en chock bara.
Förstår det. Men jag tänker att vi börjar få reda lite på vem Jens Dantorp är och hur du liksom kom in i golfen.
Ja, jag är ju i grund och botten en Malmökille som har på senare år utvandrat därifrån. Så jag bor numera i Falkenberg. Jag är 34 år gammal. Spelat som proffs sedan 2008. Så att det börjar bli några år nu. Varit fram och tillbaka lite på Challenge Tour och DP-touren. Eller när jag började så var det Europa-touren. Jag har väl inte haft en rak kurva i min karriär. Utan jag har varit upp och ner och toppa och dala, så att en spännande resa och jag älskar det här. Jag älskar golf. Jag tycker att det finns inget bättre jobb.
Nej, det tycker inte vi heller som får kanske inte spela på de tornen du spelar, men får jobba med golf för varje vecka. Det är ju fantastiskt kul faktiskt att se folk utöva denna sport. Men hur tidigt liksom kom du in i golf? Man ser till att proffs 2008, 34 år. Men hur tidigt började du liksom lira?
Jag kom in egentligen via pappa. Pappa spelade. Ska vi se. Men jag egentligen började jag inte på riktigt förrän jag var 10. Men jag har fått höra stories att jag var med pappa ut på golfbanan över 3 redan och slog lite med mina små klubbor och sprang med han ut på banan lite grann och så här. Så jag började ju rätt tidigt, men började inte ta lektioner och så vidare och vara med i träningsgrupper förrän jag var 10. Så att, vilket är kanske ganska sent för vissa, men så var det för mig. Jag spelade mycket fotboll när jag var yngre också. Så att jag höll på med det tills jag var 16 och då valde jag golfen lite av en i förhållande till Alma som jag sen har träffat ut tourerna och tampats med liksom. Så var jag lite av en late bloomer i min juniorkarriär i alla fall. Så att jag valde sporten när jag var 16 och slutade med fotbollen då.
Just det.
Men jag tänker Jens, du säger att du spelar fotboll också, och vad var det som gjorde att du valde att satsa helhjärtat på golfen då?
Ja, men det var väl nog drömmen om att bli golfproffs. Skulle jag säga det. Men man tittade på golf på TV sen man började och var liten grabb liksom och kände att det här ser kul ut. Och sen så kände jag väl att det började bli bra på det här liksom. Jag tyckte fotbollen var skitkul också. Men sen så kom jag till en punkt där jag kände att jag är bättre på golf än på fotboll. Och då tyckte jag helt naturligt att det var roligare. Och golfen tar ju lite tid. Och då kände jag att det helt enkelt gick det inte att kombinera det längre. Jag önskar att jag kunde, för jag älskar fotboll. Och jag tyckte själva lagdelen var riktigt kul liksom. Så det var nu att jag kände att jag var bättre på golf som gjorde att jag valde att satsa på det.
Just det.
Då måste jag fråga, när du pratar så mycket om fotboll, vilket lag hejar du på?
Jag har väl blivit lite ingift IFK Göteborg just nu. Malmö FF har jag ju spelat mot många gånger när jag var yngre. Alltid haft lite svårt för dem.
Ja, men jag tror du fick en del. Vi fick några extra följare på den på den kommentaren.
Malmö FF är en det är speciellt när man har spelat mot dem så mycket som man gjorde när man var yngre. Och
ja,
det känns som Malmö-kille känns det kanske lite jobbigt att säga det, men det, nej.
Vad lirar du då i plan?
Så är det. Jag spelar i ett lag som heter Kirsebergs IF. De finns inte längre, utan det blev de bytte namn och så här. Jag vet inte ens om de finns längre, men så vi man spelar lite så här Skånekuppen och så här, och så fick man möta Malmö FF, så spelar man matcher i serierna och nice. Ja, man blev ju överkörda för det mesta liksom, men för de var ju jävligt duktiga, men det var någonting med de hade en attityd som jag inte gillar riktigt, så att det sitter lite rotat i en där faktiskt.
Fattar det. Men om vi hoppar in lite i året som har varit, vi som har följer och rapporterar varje vecka liksom på hur det går på tornen. Vi har ju sett en hel del framskjutna placeringar med andra platser och tredje platser. Jäkla Forsström var i vägen där en gång.
Ja, exakt.
Dubbelt svensk i toppen. Men vad liksom, hur summerar du säsongen? Vad tycker du själv om 2023?
Nej, men säsongen som helhet så är jag ju nöjd. Det är klart att man kom in i en bra start liksom, så blev det ju nya målsättningar, sikta högre. Sen hade jag en period från mitten och framåt slutet där som jag inte riktigt fick till det. Kände att jag levererade inga resultat riktigt och jag gick lite bakåt på rankingen och så här. Så att de målen jag satte efter den bra starten nådde jag inte, men jag nådde mina mål som jag hade satt sedan början av säsongen. Så att om man ser det så får jag vara nöjd. Jag nådde de målen jag ville från början i säsongen. Så att det är bra säsong helt enkelt, tycker jag. Sen vill man alltid mer. Så är det.
Men vad var årets höjdpunkt då med säsongen?
Ja, men det var väl Belgien då, skulle jag säga. Just att få vara med och vara så nära och vinna. Det var jävligt kul att det var just Simon också som var där uppe och vi fightades liksom. Det var lite synd att vi inte spelade samma boll. Jag spelade bollen framför honom. Så att, jag såg ju hela tiden våra namn på leaderboarden och det växlade lite fram och tillbaka och det var jävligt spännande och det gällde liksom att hålla foten på gaspedalen och för att han spelade jävligt bra och jag spelade jävligt bra. Så att det var liksom, det var lite surt att jag inte fick vinna. Sen var jag jävligt glad för honom. Jag har ju tvålat till honom många gånger i min karriär, så det var väl kanske dags för han att få tvåla till mig. Sen hade jag hoppats på att det kunde varit en annan gång.
Jag fattar det. Men jag gjorde ju en tappert försök där på sista rondan, tycker jag. Och det är ju, måste ju vara en känsla som är ändå nice ändå när man känner att man är så nära högt upp på själva den här tävlingen och som vet att fastän jag kan ju lika gärna nästa vecka slå honom och den här veckan gå han vinner, så att det måste ju ändå kännas relativt nära.
Nej, men absolut, just för det var väl det närmaste jag varit att vinna liksom. Och på denna nivån. Jag har ju vunnit ganska mycket i min karriär på andra nivåer liksom, men att få känna att man är där och att det är nära liksom, det ger ju såklart lite confidence. Så min känsla är att min vinst kommer, man vet bara inte riktigt när, men den kommer komma någon gång, hoppas jag. Nej, ju såklart.
Det hoppas vi givetvis. Du vet ju hur det är att vinna. Så att, men hur liksom ofta skulle du säga att när du lirar en tävling, hur mycket kikar du typ på leaderboarden som du nämnde?
Jag tycker det är svårt att koppla bort. Jag tycker det är en del av tävlingen. Man vill veta lite vad som, hur man ligger till, hur man, ja, vad leder man på liksom, hur är man uppe och nosar på det, är man lite långt efter. Det är alltid kul att veta, tycker jag, var man ligger. Sen ändrar du inte så mycket i strategi och så vidare, utan det är bara, det är spänningen i det, tycker jag. Jag älskar tävlingsmomentet, så att jag tycker det är skitkul att följa det liksom.
Ja, jag förstår.
Ja, men jag tänker, du har ju haft några riktigt bra placeringar och riktigt bra runder, men vad har varit liksom årets utmaning med säsongen? Vad har varit
största utmaningen var nu egentligen från det att jag blev tvåa i Belgien och sen direkt efter klarade US Open-kvalet. Sen tappade jag lite form efter US Open-kvalet och hade några veckor där. Ja, bollen kom inte alls ut så som jag ville och slagen satt inte alls liksom, så det blev otroligt hårt jobb för att försöka komma tillbaka och känna att man hade någonting att göra på US Open. Det visste man att man hade såklart, men man vill ju mycket när man väl kommer dit och man vill visa att man hör hemma där, vilket jag känner att jag gör när jag spelar bra golf. Så det var en utmaning att vända det. Jag kom ändå till, jag skulle inte säga att jag var 100% tillbaka i form, men kom ändå tillbaka till US Open och kände att jag slog bollen relativt bra. Kommer till US Open, jävligt tuff bana. Tuffast jag har spelat någonsin liksom. Och fick inte riktigt till scoringen, men jag kommer inte ens ihåg vad jag sköt, om det var plus 3 eller någonting på 2 varv och missa katten eller vad det nu var. Jag kommer inte ihåg, plus 6 kanske, ingen aning. Men jag var inte så långt ifrån att klara katten, och just den resan från att egentligen känna att fan, jag kommer inte kunna komma under 80 liksom, för att man tappar formen liksom, och till att vända det och ändå känna att fan, det var rätt nära att bli riktigt bra på US Open också. För det var väl den största utmaningen jag har faceat i år då, tycker jag. Och efter det så tyckte jag att jag kunde hålla, jag fick en lite förståelse om mitt spel också, kunna hålla en jämnare nivå formmässigt då. Så det blev otroligt bra jobb som blev gjort där innan, som gjorde att jag nu känner att jag har bättre koll på min golf generellt liksom.
Jag förstår det. Det känns ju som, det ser man ju definitivt på resultaten, att sen efter det så känns det som att då kom du tillbaka i det. Och sen kom ju Barracuda ganska tätt inpå efter US Open där, bara 3 veckor senare. Där du kniper en delad tredjeplats. Så att, men måste ju få fråga, när du har spelat en sån tävling som US Open och du säger att den är det svåraste att spela, liksom, hur mycket är det svåraste att spela? Liksom, om du ska beskriva det lite mer.
Nej, men det är ju sån otrolig press på alla delar i spelet. Kommer dit och du vet, om slår du ut den i ruffen så är det ju bara att hacka fram den med en wedge eller en järnia. Du får liksom inte flykt i bollen från den tjocka Bermudan. Du ser ju knappt den liksom.
Nej.
Och sen därifrån, om du träffar fairway, så måste du slå ett jävligt bra slag in till väldigt underliga greener. Pinnarna sitter ju ganska mycket lut också, för det var inte så mycket platta ställen och greenerna rullar ju 14 på stimpen. Och det var ju jävligt långa klubbor in hela tiden också. Så att det var jäkligt stor press på allting, från strategi till att utföra slagen. Liksom även om du behöver göra en layup, var är det bäst att ligga? Så det var otroligt mycket grejer som behövde stämma liksom. Och uppputtningen var ju svår som fan, för det var ju så snabbt och så mycket lut. Och någonting inte jag är van vid liksom. Så det är, nej, otroligt svår golfbana, tycker jag. Sen var det ju helt otroligt. Jag kommer inte ihåg vad de ledde på. Det var 7 under första dagen. Och man bara liksom,
ja, precis.
Jag som kom dit första gången, jag såg ju inte den skåren liksom.
Nej.
Men sen i efterhand så ser man ju bara, ja, men, jo, men det går ju. Så med lite perspektiv på det så spelar man bara nog och är förberedd och allting, så går det att göra den skåren liksom. Sen spelar de på den typen av griner nästan varje vecka liksom. I alla fall den snabbheten. Så att de killarna som var i toppen var nog rätt mycket mer förberedda än vad jag var på det här. Det här var liksom första gången jag varit på något sånt svårt, och en otroligt bra lärdom liksom.
Förstår.
Men jag tänker lite spännande för att få lite mer perspektiv hur det ser ut. Jag vet, du spelar ju ungefär en bit över 30 tävlingar i år. Så man förstår ju att du har ju extremt mycket av dina veckor är ju liksom tävlingsveckor. Men hur ser en normal vecka ut om man ser till träningsmängd och sådär då? För om man kan på något sätt göra en genomsnittlig liksom vecka.
Du menar en hemmavecka typ?
Nej, men jag tänker att du kan ta båda och lite. Både en träningsvecka hemma kontra en tävlingsvecka.
Jag kan väl börja med tävlingsveckan då. Då brukar jag säga att måndagarna är ganska lugna. Alltså normalt sett är det en resedag, så att blir normalt sett ingen golf för mig på måndagar. Jag brukar köra gympass som man håller igång fysen. Tycker det är rätt skönt att gymma bort resan, så att säga.
Ja, exakt.
Men det är väl, kan man väl kalla helgdag annars, liksom, tycker jag, om man reser. Mm. Sen tisdagar så blir det träning och inspel beroende på om man spelar pram på onsdagen eller inte. Ibland spelar jag 9 hål kanske, även om jag spelar en pram, bara för att känna lite på banan och känna sig förberedd liksom. Men då tränar man ju några timmar i alla fall, ja, minst 3 timmar i alla fall, och så inspel på det. Tränar väl lite mer kanske om jag inte spelar inspel. Men försöker inte överge för mycket, utan bara känna att det blir bra kvalitet på det man gör. Det är jäkligt viktigt att behålla energinivå alltid också. Gym kör jag i stort sett varje dag. Torsdag och fredag. Jag beror lite på vilken starttid jag får. En av dagarna brukar jag hålla lite lugnare. Den som jag har eftermiddagsstart. Svårt att hinna få in allting. Känner jag liksom. Så att men jag försöker få in en 4-5 gympass i veckan. Bara så att man känner att dels vill man ju bli starkare, man vill bli snabbare, man vill inte tappa liksom. Jag känner väl att det är den största utmaningen, tycker jag personligen, att behålla fysiken när man reser så mycket, och så det gäller att lägga krut på det. Och annars blir det ju från torsdag till söndag är inte så mycket träning, utan mer uppvärmning och sen, som jag brukar kalla, lite nedvärmning efter rundan. Man bara kollar av sina grunder lite golfmässigt. Och sen håller man det ganska lugnt på kvällen liksom, så man hela tiden känner suget liksom, och känner att man är återhämtad.
Precis.
Och sen blir det ju såklart mer träning när man är på hemmaplan. Då är det längre dagar. Början på veckan kanske lite mer att man kollar av grund grejer och jobbar på lite grejer som man vill utveckla. Ju närmare slutet på veckan, om man ska ut på tävling veckan efter, så växlar man upp lite mer i kanske lite utmaningar, känna lite mer tävlingsfokuset. Så man känner att man inte kommer ut rostig liksom till tävlingar. Man får försöka hitta utmaningar så här, och kanske spela någon runda när man känner att nu är det tävling liksom.
Ja, brukar du på något sätt liksom på ranchen, försöker du, har du något sätt eller någon favoritgrej liksom för att skapa mer tävlingssituation när du står på ranchen och tränar också då, när du liksom börjar närmare slutet på en sån vecka?
Jag brukar försöka föreställa mig olika situationer, och gärna sådana jag kanske har på sistone tyckt att, ja, men det här kämpar jag lite med. Här har jag svårt, och till bak höger pinne kanske jag har haft svårt med förra veckan. Kanske jag kör lite extra hårt på dem och inbillar mig att Jag måste sätta tre rad här liksom, så att du känner att jag har slagit två bra slag, så fan, måste jag göra det här igen liksom. Så att man liksom luras in i pressen.
Ja.
För annars är det rätt svårt branschen, och det kommer ju ner till disciplin. Annars är det rätt svårt att säga bara, ja, men jag gjorde i alla fall två och tre, sen går man. Men man vet om att de är inte nöjda egentligen, för att målet var att göra tre rad. Så att det gäller att pusha sig lite, tror jag. Lite den här träna lite perfektionistiskt. För att sen på golfbanan när man tävlar så gäller det ju nästan tvärtom. Måste ju acceptera allt som händer. För annars går det ju bara och köra liksom.
Precis. Ja, men jag tänker att vi ska hoppa in lite en del och diskutera lite, tänker jag, kring ja, men om du hade fått med alla dina år på touren och all din erfarenhet, vad skulle du själv om du hade fått börja om resan om man nu orkar det om du hade fått sätta dig i skorna som junior där ungefär när du höll på med fotbollen, hade du fortsatt med fotbollen så länge som du gjorde, så du fick den här liksom mer utspridda träningen med fotboll och golf, och vad hade dina liksom steg varit, hur hade du tacklat en golfkarriär?
Ja, men hade jag gjort om min satsning idag, om jag hade varit, vad var jag, 18, 19 när jag blev proffs, om jag var 19 idag, så hade jag hade nog stuckit över till college. Det gjorde jag inte när jag gjorde det. Jag kände inte att jag var kanske där just då. Jag hade inte bra koll på college och kände, men så som jag ser det idag så är college en otroligt fostrande miljö, tror jag. Man ser ju alla de duktiga college-spelarna som kommer ut är ju redo liksom, och jag bara kollar på Ludde liksom. De är ju redo att prestera på högsta nivån. Så att man blir nog jävligt förberedd på college. Så det hade jag gjort. Jag hade väl valt kanske lite mer att försöka. Golfen har förändrats också sen jag. Men jag skulle säga att försöka slå lite hårdare, bli starkare i kroppen. Liksom känna att från tidig ålder att kanske försöka bomba lite mer. Så man känner att man kan. Jag tror man har en stor fördel av att kunna slå bollen långt. Det ser man ju bara på de långslån. Man får många gratis chanser, kan man säga, par femmorna och även lite korta par fyror som jag då kanske i dagsläget känner att ibland måste jag lägga upp, eller jag kanske inte kan få den att hålla green på två liksom på par femma, utan jag måste stå och chippa när de andra kan putta liksom. Så att jag hade nog lagt mycket mer krut på det också. Att känna att jag blev snabbare och starkare. Annars svårt att säga också, men jag tror att annars är jag nog rätt nöjd med att jag nej, men jag är nog rätt nöjd med mina andra grejer jag gjort i min karriär. Jag har inte haft, som jag sa innan, en rak kurva, utan jag har fått lära mig lite den hårda vägen, och jag tror att det gör man ju alla på sitt sätt liksom. Men jag har aldrig varit feg att testa grejer. Jag har aldrig varit den som utan jag slänger mig ut och så får vi se hur det går liksom, och den inställningen tror jag har tagit mig långt.
Ja, det tror jag är en sund tanke, och dessutom tänker jag liksom, ja, men jag tror det är många juniorer där ute idag som har svårt att få ett perspektiv på hur mycket träning som krävs liksom. Man ser till när du var, ja, men 17-18 där, och men hur mycket träning skulle du säga att man, vad hade du rekommenderat en ung junior att lägga ner på sin golf liksom veckovis? Man ser till att få ett litet hum.
Ja, men såklart så behövs det ju i viss mån mängd träning, såklart. Och jag skulle ju säga att som jag tränade när jag var ju på golfbanan hela dagarna. Och jag tror att just det här med att ha en sparrande miljö då, andra personer där som är antingen i din egen nivå eller bättre, som du hela tiden försöker slå, tror jag är jävligt viktigt. Sen är det också, tror jag, viktigt att man har någon sorts struktur på vad du vill göra i själva processerna i sving och så vidare redan från tidig ålder, utan att tappa det roliga. Men att man kanske sätter av en liten stund, att nu ska jag göra mitt jobb här i en timme liksom på ranchen och jobba på det jag vill bli bättre på, och sen hittar jag igen med mina kompisar att försöka tävla. För jag tror just tävlingsmomentet är så viktigt. Jag tror det är det du får så mycket på college. Det var därför jag hade velat göra om det. Eller om jag fick göra om det hade jag nog åkt dit. För jag tror att det är en miljö där du spelar med lika bra eller bättre spelare. Och du vill vinna till vilket pris som helst. Och det tror jag är så mycket viktigare än att du svingar perfekt.
Ja, men det känns ju verkligen som så. Man kan väl se det på vissa spelare också. Jag är helt enig med det. Jag tror att just den här miljön. Sen har den miljön byggts upp på ett väldigt, väldigt bra sätt på den klubben man är junior på. Och man har en otroligt bra miljö med otroligt många bra spelare. Det finns ju absolut vissa sådana klubbar i Sverige. Så där är ju också en viktigt steg också tidigt. Att man hittar en miljö där man så att säga driver just till den här sparringen.
Precis, och sen så tror jag också det är jäkligt viktigt att ha inställningen att ingenting kommer gratis liksom. Hårt jobb belönar sig i längden. Även om du inte får resultat nu så kommer du få skörda lite längre fram. Men bara du är jävligt disciplinerad och jobbar hårt för det, så någon gång kommer det komma. Lägger du inte ner det någon gång kanske det går bra, men jag tror man ångrar sig längre fram då, för att man vet att man kanske inte gav den ärlig chans, utan lägg ner jobbet, gör tiden, sköt fysen, liksom allting som gör att du kommer, du gör vad du, alltså vad krävs för att nå dit, gör det och gör det med, känna att du har gott samvete liksom. Finns inga genvägar.
Nej, det är ju helt klart så. Det liksom går applicerbart på en proffsgolfare, en junior och våra vanliga klubbgolfare som står och jobbar med kanske en slice eller en bollträff som inte är helt hundra. Det måste ju läggas ner ett jobb för att få någon effekt. Så är det bara.
Precis. Och jag tror också att det är viktigt att kunna ta en förlust också. Det gäller nog generellt i livet, men mer så i golf. Golf är en tuff sport. Vi är 150, normalt sett 156 spelare och en vinner. I alla andra sporter så är det 50% chans att vinna. Normalt sett. Så att vara ödmjuk till det och liksom hitta små vinster i det också. Så att man ser mycket på yngre spelare idag att de känner att det är misslyckande om de inte vinner liksom, eller så här. Och det kommer nog från samhället att vana vid att få vad de vill kanske och så vidare, men jag tror att man måste fortfarande ha med att liksom, det här är en tuff sport. Om jag bara gör mitt bästa och försöker bli bättre varje dag, så någon gång kommer jag vinna liksom. Så man inte tappar modet liksom och tappar intresset, utan lära sig att detta är en av de svåraste sporterna att vinna i liksom.
Ja, men jag tänker lite så här, när du pratar om vinna och de delarna. Om du tänker ett långsiktigt mål kontra ett kortsiktigt mål med golfen, vad har du för långsiktiga, kortsiktiga mål?
Jag har ganska höga mål. Jag gillar att sätta höga mål. Så långsiktigt så min dröm är att vinna en Grand Cavalli.
Coolt.
Skulle vilja bli topp 20-spelare i världen, eller så bra jag kan bli, för dumt att sätta topp 20 och sen vad händer sen om man når det liksom, utan blir jag topp 20, då vill jag bli 19-18 liksom, så bra jag kan bli. Annars är det lätt hänt att man kanske är nöjd och faller ur, utan hela tiden pusha och bli bättre. Men det är väl mina två långsiktiga mål, att ultimatum är liksom, jag har en grön kavaj, jag hade varit jävligt fräckt av liksom. Så den har jag alltid med liksom som min vision liksom. Dit vill jag.
Ja.
Kortsiktigt, så nästa år är ta ett av de här PGA-tourkorten, de 10 som ja. Finns att spela om. Och skulle jättegärna vilja vinna. Jag känner att jag är nära, varit nära några gånger. Skulle vilja ramla över den linjen och känna att man kan få ta hem minst en seger i alla fall.
Det tror jag att du gör.
Det tror jag också.
Det är bra. Jag tänker vi ska ta och hoppa vidare i ett nytt segment här som vi har. Vi tänker att med dina år på touren så borde du ha samlat på dig en hel del spännande saker och åsikter om spelare.
Ja.
Så vi ska köra en liten Torens spelare.
Yes.
Och du får antingen så får du väl bara liksom nämna ett namn om du inte vill ge en förklaring till det. Eller så får du väl liksom förklara dig.
Ja, det blir lite olika.
Ja. Så jag tänker vi börjar med Torens argaste spelare.
Hatton. Jag vet inte, nu är inte Sten som kvar där längre på DP, så han kan ju brinna till lite ibland också.
Ja, det kan han.
Men nej, Hatton är nu arg, faktiskt. Han är konstant arg.
Ja, det känns ju verkligen så, vi som inte ser det så nära inpå liksom.
Men ganska trevlig är ju utanför. Han har lite dubbla personligheter.
Jag fattar. Jag rullar vidare till Torens långsammaste spelare. Vem fan är det?
Kommer två stycken upp direkt. Chase Hanna. Adrian Otegi.
Just det. Jag har faktiskt varit med på ett event en gång och spelat en tävling när han var med. Men då hade vi golfbil som tur var. Kanske var någon.
Ja, det kan ta tid.
Har du spelat tillsammans med dem eller bara?
Jag har spelat med båda. Jag spelade senast med Otegi i Sydafrika nu, näst sista tävlingen.
Just det.
Rätt för det så bara kan det ta 2-3 minuter på green liksom. Så att, nej, rätt lätt att hamna efter.
Ja, jag fattar. Och nästa då, vem är den mest långslående?
Wilco Nienaber, säger jag. Eller tysken Nick Bachen. Båda de är, alltså det är helt otroligt. Det är en annan liga.
Ja, hur upplever du rent carry total kontra dig? Hur
stor skillnad? Ja, men de flyger ut mig med 40 meter.
Och då har du en snitt carry på typ?
2,65 ja. Kanske.
Mm.
Ja, jag kan ta ett exempel med Wilco. Vi spelade i Tjeckien i fjol. Eller nu 2023. Och på hål 9 där, en ganska lång par 5. Jag slår en riktigt bra drive och spon ner i G-munken, pinna i vänster. Han slår drive järn 8, tror jag.
Jag ska inte säga att det låter för obekant liksom mellan en klassisk klassisk runda bara mellan med brorsan och mig.
Ja.
Det brukar ungefär vara den där längddistansskillnaden mellan oss då.
Ja, okej. Okay. Ja, det blir lite lättare för den som slår längre där då.
Ja, det kan vi ju skriva under.
Ja.
Men vem är då det som är klart roligare för oss som inte bombar dem då? Vem är rakast på touren? Vem slår liksom... Finns någon som tycker, herregud, det går så rakt?
Ja, men jag säger Simon Forsström då. Det är tvättlinan. Normalt sett. Han har några veckor ibland där det inte riktigt går som man vill. Men sett över en säsong så slår han väldigt rakt.
Ja,
men jag känner att jag är ganska högt upp där också med driven.
Ja, det känns som...
Men jag tror Simon slår mig nu lite grann. Jag får jobba på det.
Ja, på en contest någon gång. Ja, vem är Torens festprisse då? Finns det någon som är känt festprisse?
Alltså jag har dålig koll på det. För att det var lite mer förr.
Ja.
Nu ser jag nästan ingen som festar liksom. Ja, sen kanske inte jag tittar så mycket efter det. Så jag får säga pass på den.
Pass på den. Vi har inte tillräckligt många kort kvar på vissa av våra svenskar. Vi tar nästa. finns det någon som du tycker är drygast på touren? Finns det någon man gärna inte hamnar i samma boll som?
Ja, men den är svårtolkad. Drygast, det är lite så här... Den här killen kan ju vara rätt störig. Jeff Winter. Men han gör det ju med glimten i ögat. Ja. Att han snackar mycket och gillar att retas och tätas och slänga ut ett pika. Så att det beror på vilket humör man är på. Ibland är det skitkul, ibland tycker man är drygt.
Jag fattar. ja, vem finns nog här är ju en svår fråga att tänka, men Torens mest respektingivande, finns någon man känner att oj, liksom så här, jag får nästan så här, jag får flytta, du kan få ställa det här också om du vill.
John Rahm, han, alltså just hans storlek också, det är ju, ja. Han är stor. Han inbringar verkligen respekt, får man ju säga. Han backar ju upp det med bra prestationer också.
Precis, jag tänker samma sak. Vi diskuterade tidigare idag här faktiskt. Vi har en fråga. Vi var ju på Ryder Cup, jag och Wesley. Och vi sa båda två, eller hur, Wesley? Att när Ram kom upp på 10 så kändes det som att det kom upp en tjur på 10 ungefär.
Ja, exakt. Verkligen.
finns det någon snobb rikast på touren, har jag skrivit? Förutom att spelare har spelat in massa pengar som kommer och spelar tärningar, finns någon som man tycker är den som liksom vill spendera mest överallt på hela tärningen?
Alltså, en som inte är blyg på att spendera pengar är väl Jocke Lagergren.
Känga dit.
Han är duktig på det. Det är han, absolut.
Ja, det,
men han har ju backat upp det med bra golfspel under många år, så att
definitivt.
Nej, men han gör det bra också. Det, han lever livet, jag respekterar det. Det är bra.
Ja, det är bra.
Annars hade jag väl som rikaste då, är väl Rory.
Ja, jag tänkte säga det också.
Jag tror inte han håller igen heller.
Nej, känns inte som det. Finns någon som är på motsatt sida? Finns någon som aldrig skulle bjuda på en dricka i kiosken typ?
Nej, det är svårt. Det
är... Någon som snor alla peggar på första tid, tänker jag.
Ja, det är nog mer caddies.
Ja, det kan jag tänka mig.
Nej, men jag tycker de flesta är rätt så generösa där ute. Liksom det. Men, sen finns det mer ekonomiska och mindre ekonomiska. Men jag skulle inte säga, jag skulle inte kalla någon snål. Nej.
Nej. Bra. Men
politiskt svar.
Ja, väldigt politiskt, men vi accepterar det också. finns någon som tycker är Torens schysstaste? Finns någon som är liksom kanske både din bästa kompis på Toren och den du gärna hänger extra med?
Det finns många. Om jag skulle säga så, om jag inte någon som jag inte är så här, kanske så här bästa kompis med, men som jag tycker är jävligt schysst, är en tysk kille, Freddy Schott. Han är alltid god och glad och hälsar och snackar och har sig liksom jävligt trevlig. Sen tycker jag ju jättemycket om att hänga med Marcus Kinnhult och även Simon Forsström.
Just det.
Han har dessutom Jakob Glenemo på Bergen, vilket är en gammal
just det.
Polare också. Så att det jag uppskattar det här sällskapet.
Hade Jakob Lennemo vunnit en caddy competition?
Det tror jag.
Ja, jag tänker det.
Jag tror min caddy kan vara rätt högt upp också. Han är en duktig spelare också.
Ja, coolt. Och avslutningsvis tänker jag, finns det någon utöver då, tänker jag nu som du tog som dryg, finns det någon annan som är riktig snackig Petter?
Ja. Ja, Simon är jävligt snackig alltså.
Han blir både schysst och rak och snackig.
Ja, han toppar, han tog flest poster här.
Ja, verkligen.
Annars hade jag Jeff Winter där igen.
Ja,
han snackar också mycket. Men,
Ja, men kul. Då har vi lite, då har vi lite mer när vi ska kika på en debuttävling. Då har vi lite mer namn att liksom hålla utkik på och se hur de, hur de ser ut och hur de lirar.
Ja, exakt.
Med det sagt så tänker jag att vi hoppar över i nästa segment här. Och nu ska ju få Våfflan ta rodet här. Kring ja, det bästa och värsta.
Skulle jag vilja höra... Ja, den värsta upplevelsen från touren. Det värsta du varit med om.
Alltså en sak som kommer direkt upp i huvudet är väl egentligen när jag stukade min fot i fjol på Challenge-touren.
Ja.
På inspelet.
Aj, aj.
Jag skulle springa ut och ett hål. Man ser inte riktigt var den landar om man genar lite. Vi spelar en betting på inspelet. Så att jag ska springa ut och kolla Kristoffer Feldborgs boll. Den ser ut som den skulle vara i vattnet liksom. Så jag tittar samtidigt som jag springer höger. Och så sätter foten på carpath-kanten. Och bara hela foten bara viker sig. Så jag tänkte, fan, jag har ju brutit foten. Men den klarade sig. Det gjorde jävligt ont. Och sen... jag fick den tejpad. Dessutom blev jag magsjuk dagen efter på det.
Och så,
men jag blev tre i tävlingen. Jag ledde efter tre varv. Jag blev tre i tävlingen. Så att det löste sig ändå.
Och när skedde liksom stukningen då? Hur tätt in på tävlingsstart?
Jag tror det var tisdag eftermiddag. Tror det var.
Oh shit, alltså att du ändå... Ja, jag gick ner ifrån det här lilla hoppet på 30 cm från studion i tidigare år här och lyckades stuka min fot och jag kunde inte svinga på två dagar.
Nej, så det är som tur var det höger så jag kunde i alla fall svinga igenom. Hade det varit vänster hade det varit köpt.
Ja, men då fick så jag lite uppbackning där. Jag hade vänster. Det var inte så skönt. Nej, lugnt så.
Precis.
Plocka allt på samma vecka.
Ja, verkligen.
Då tar vi istället det bästa upplevelsen från, eller den bästa upplevelsen från touren då.
Det är skitsvårt att välja. Såklart så alla vinster man har haft är det man spelar för att vinna. Den känslan efter varje gång man vinner är ju helt otrolig. Men sen annars när man mina två majors har spelat. Även om jag inte har uppnått några bra resultat så har det ju varit en otrolig erfarenhet liksom och känna att det är inte så långt borta från att man är där liksom. Och just atmosfären, allting är så kul att spela inför så mycket folk. Allting är så välskött. Du blir riktigt bortskämd oavsett vem du är. Det är en sjukt häftig upplevelse faktiskt.
Men då vill jag ändå... Vilken tävling är du liksom stoltast av att ha vunnit? Som bara kommer rakt upp så här, bara, nu tänker vi...
Ja, men det är nog den challenge-tävlingen i Ras Al Khaimah. När jag slog med Ronk i särspel. Jag behövde liksom göra någonting bra för att ta mig in i finalen. Så vinner jag där och går in topp 15 och sen blir jag sexa veckan efter så jag fick kortet liksom. Så att den tycker jag, den är jag stolt över. Att,
precis som
att vinna i ett, ja, precis. Vinna i ett tillfälle där jag verkligen behövde det.
Ja, det kan man ju tycka det funkar ju liksom.
Precis. Nej, men så den kommer nog högst. Den rankar nog högst av mina segrar faktiskt.
Ja, det förstår jag.
Och jag tänker, hur är skillnaden då på Major? För då är det, tänker jag rätt, US Open och British Open, eller?
Ja, precis.
Liksom, hur tycker du de, hur pass mycket skillnad? För jag tänker, det är både spelmässigt så måste det vara enorm skillnad mot mot Las Vegas i år, med tanke på hur tufft den var, kontra vilken The Open var du spelade?
Jag spelade Carnoustie 2018. De är ju jätteolika. Där är ju Los Angeles var inte, det var mycket folk, det var inte överpackat.
Nej.
Men det var en helt annan typ av golf, en helt annan typ av publik, mycket mer högljutt, lite mer städat på Carnoustie, lite mer kanske inte kunniga publik, men lite mer så här, respektfull publik. Men jäkligt mycket publik. Så att två helt olika, och som du säger, två helt olika typer av golf också. Spelar Carnoustie stenhård. Det var ju 2018, med den varma sommaren liksom, att det var ju, kom ihåg att på någon par fyra så skulle jag sluta och vara kort om en bunker som var 220 meter ut. Fick slå järn i för den studsade ju så mycket. Så det var jäkligt speciellt.
Det kan jag tänka mig.
Och, nej, men just storleken på eventen är ju, båda två är jäkligt stora och allting är så otroligt väl organiserat. Så det är häftigt.
Jag kan tänka mig.
Svårt att välja vilken som jag tyckte var coolast faktiskt. De är coola på sitt sätt.
Exakt, men vi kan tänka oss att det kommer nästa gång vi intervjuar dig, och förhoppningsvis så kanske ställa upp och tävla om den där gröna kavajen. Det kan jag tänka mig måste vara, den kan bli en ny nummer ett.
Jag har varit på Masters och tittat. Det är helt otroligt. Det hade varit så kul att få ta på sig en grön kavaj då.
Exakt, du har i alla fall en Nisse som är bra på i alla fall att klura ut Augusta i ditt bås eller i ditt stall med Peter. Exakt. Tänker jag, Hansson.
Ja, precis. Jag kan nog få lite inside information där, hoppas jag. Så att jag ser fram emot den dagen när den kommer, när jag kan få pick his brain på Augusta National.
Det kan vi verkligen förstå. Vi tackar jättemycket för din tid här. Vi ska avsluta med en liten klassiker vi gjort med våra andra spelare vi har intervjuat, och det är 10 snabba med mig. Och det kommer helt enkelt komma två olika alternativ, inga konstigheter egentligen. Där du får helt enkelt snabbt välja ett av alternativen, och så tar vi och reder ut efter du har svarat.
Okej,
så vi kör. Driver eller putter?
Putter.
Linksbana eller skogsbana?
Linksbana.
TikTok eller Instagram?
Instagram.
Solen Cup eller Ryder Cup?
Ryder Cup.
Ruff eller bunker?
Bunker.
Launch monitor eller bollflykt?
Bollflykt.
Gå en runda eller åka en runda?
Gå en runda.
Slice eller hook?
Hook.
Lunch innan eller efter en runda?
Efter.
Morgongolf eller kvällsgolf?
Morgongolf.
Tack Jens. Bra jobbat. Vi ser lite skillnad här mellan ålders liksom spannet här med. Jag tror det var Viding som är lite mer morgontrött, som gärna tog kvällsgolfen där och åker en runda och tar så att vi, nej då, skämt åsido, kul att höra.
Såklart, så kvällsrundorna är bra om det är tävlingsrunda.
Ja, det är ju klart mer gynnsamt oftast att gå ut sent.
Däremot finns det inget bättre än en helt nyklippt green.
Nej, det är faktiskt häftigt. Och vi börjar se en trend här. Det är ingen som vill vara i ruffen. Ni vill alla vara i bunkern med tanke på att kunna kontrollera bollen lite mer.
Yes, helt rätt. Och TikTok har jag aldrig testat, så jag var tvungen att säga Instagram.
Men då får du skapa en TikTok här i kommande månader igen, så att du hänger med i svängarna här.
Jag får nu göra det. Jag känner mig lite gammal här nu.
Så kanske blir annorlunda nästa gång vi intervjuar dig. Kanske blir en TikTok istället för Instagram då.
Ja, bara slippa göra de här danserna och sånt. Så det ska nog gå bra.
Det är garanterat, så slipper du göra det bara att du tittar på appen.
Ja.
Men är du, stort tack för den här stunden. Det var skitkul att få höra
dina
tankar och idéer.
Ja, vad kul.
Och vi önskar ifrån oss i alla fall ett stort lycka till inför kommande säsong. Vad är härnäst på agendan?
Det blir Mauritius nu innan jul. Bara en köra en tävling av de här fyra som gick innan jul. Känner bara att jag vill komma iväg lite och testa några nya klubbor och lite sånt, och ta inte så tungt på det, utan lite mer av en test och relax tävling lite grann. Sen blir det fullt ös efter nyår ner till Dubai, och så spelar jag fyra tävlingar rad där.
Ja, men precis.
Och sen, så att det blir jäkligt tjockt på schemat fram till maj egentligen. Och,
ja.
Det är så långt jag har planerat än så länge. Så att samla lite energi här nu och sen kör vi fullt ös.
Det låter skitbra. Hör du, stort tack för idag och lycka
tack
till
själva.
Med kommande säsong.
Ja, tack så mycket.
Ciao.
Ja, ha det gött, grabbar.
Ha det bra. Hej.
Hej, hej.
Perfekt. Det blev ju jättebra.
Mm.
Fick med avslutet där med tiden också. Ja, men superstort tack igen. Så jag tyckte det blev svinbra.
Ja, men vad bra.
Och vi har gjort lite sådana intervjuer. Så vi har Hasse Larsson är nyligen intervjuad här. Och Nyholm också då. Så att det är ni tre som ligger här på vänt. Så ni kommer komma lite under jultiden här, så har vi ett litet juluppehåll med våran regelbundna veckovisa poddar då.
Ja.
Och så kommer era ut som lite julspecial och så.
Okej. Okay. Då håller vi öronen öppna för det då.
Ja, du får jättegärna om du vill bara smsa en bild på någon liten liksom profilbild, om man ska säga då, där man kan tänka sig att hur du nu vill, vad du tycker, någon bild du gillar. Bara.
Yes, jag letar framåt.
Så kommer en liten blänkare till dig där när vi väl ska dra ut avsnittet. Jonas har lite mer koll på vilken vecka det blir, om det blir efter nyår eller innan nyår.
Ja, jag har letat framåt.
Ja, men du, superstort tack.
Tack själva.
Ja, jag vill hälsa för 17 Emma också.
Det ska jag
inte glömma.
Hon hälsar garanterat tillbaka.
Det är bra. Ha det fint då.
Ha det bra.
Ha det samma. Ha det fint.
Tja.
Hej.